Hej och välkomna till avsnitt 1011 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren och till del 80 i min serie om USA-valet 2020. Med den senaste demokratiska debatten avklarad den 14 januari så följer nu en intensiv slutspurt inför Iowa Caucus den 3 februari. En strid om synen på kvinnor har blossat upp mellan Bernie Sanders och Elizabeth Warren och Joe Biden har nu tagit en liten ledning i Iowa. Här uppdaterar om de senaste dagarnas många händelser. Valrörelsen är i full gång. Varmt välkomna. Ja, dags för en ny uppdatering och det är nu bara 2 veckor kvar till Iowa Caucus den 3 februari och jag tänker börja den här uppdateringen med att prata lite grann om Donald Trump, det jag nu kommer att göra i alla mina uppdateringar i valåret 2020. Och till att börja med, idag den 20 januari 2020 så infaller Martin Luther King Jr. Day, alltså dagen för att hedra USAs mest kända medborgarrättskämpe, Martin Luther King Jr., den svarta predikanten som kämpade för svartas rättigheter i den amerikanska södern på 60-talet tills han tragiskt nog blev mördad. Och han var ju en väldigt kontroversiell person, Martin Luther King Jr. Men idag så har ju hela USA, vita, svarta, republikaner, demokrater slutit upp bakom honom. Och reaktionerna idag var såklart ja, att man hedrade Martin Luther King och det gjordes av både demokraterna och republikanerna. Och president Trump, han har säkert en del officiella förpliktelser att hålla tal och kanske skriva någonting. Men han har också en mer informell kanal och det är hans tweet, hans Twitterflöde. Och han tweetade idag att idag så var det exakt 3 år sedan som jag den 20 januari 2017 svors in som president och så passande då att det också idag är Martin Luther King Jr. Day därför att afroamerikansk arbetslöshet är det lägsta någonsin i landets historia och fattigdomen bland ungdomar och arbetslösheten är låg, great skriver Donald Trump. Så att han gör en typisk Donald Trump-grej, han väver in Martin Luther King Jr.s historia med sin egen grej då att för 3 år sedan idag så blev jag insvort som president och man kan tycka att det här är lite buffligt och lite okänsligt och så vidare och det är en befogad åsikt att ha, det är en befogad kritik tycker jag, men jag skulle ändå vilja betona att demokraterna gör samma sak fast lite mer subtilt, de har varit i en kyrka nu och hedrat Martin Luther King och lyssnat på en predikan och pratat och det är såklart ett hedrande utåt men de gör också samtidigt allt för att väva in Martin Luther King Jr. I sina egna kampanjberättelser och jag kommer att ge ett exempel på det framåt slutet av den här podden också så att det är okej, Trump är kanske mest, han visar väl väldigt tydligt med hur han öppet väver in Martin Luther Kings historia i sin egen berättelse men demokraterna gör samma sak, bara lite mer subtilt. Nästa grej då med Donald Trump det är att han är ute och kampanjar nu och på sina kampanjer så brukar han spela musik, oftast som intro när han går in på scenen och sådär och Trump-kampanjen spelar R.E.M., det här kända rockbandet. Och de flesta artister i USA, R.E.M. included, är liberaler och de tycker inte om att republikaner spelar deras musik. Det här är ju ett känt fenomen i amerikansk valpolitik att så fort ett val, presidentval i synnerhet, och republikanerna spelar någon låt så blir den liberala artisten jättearg och säger att det här får ni inte göra, vi ska stämma er och så vidare och så vidare. Alla republikaner känner till, George W. Bush, Mitt Romney och så vidare har råkat ut för det här, John McCain. Och Trump är såklart inget undantag och inom i normala fall så innebär det här att republikanerna får oftast en ganska förutsägbar musik. Nästan alla republikaner som jag känner till, de har spelat Lee Greenwald, heter han va? Eller Greenwald, något sånt där. Och hans gamla klassiska typ country-sånger, America the Beautiful, och alltså han coverar ju de här kända amerikanska sångerna då. Och de spelar alltid honom, kanske dels för att de är samma generation, typ 60-70-årsåldern, men också för att han är typ den enda som har gett tillstånd till republikanerna att spela sin musik. Eller så spelar de liksom Eye of the Tiger, där man klassiker när Romney var presidentkandidat 2012. Donald Trump, han spelar R.E.M. och om det beror på att han gillar R.E.M. eller om det beror på något annat vet jag inte, men han spelar dem. Och det tycker det bandet inte om. Så att deras basist Mike Mills, han har nu twittrat att vi är medvetna om att president Trump fortsätter använda vår musik på sina rallyn och vi utforskar alla legala vägar för att förhindra det här. Men om det inte går så vill vi bara att ni ska vara medvetna om att vi inte på något sätt stöder skriver "The use of our music, but it's fraud and con man", skriver alltså R.E.M.s bassist Mike Mills. Och ja, vad ska man säga om det? En typisk liberal reaktion från en liberal musiker. Och ja, alltså hade den här personen bott i ett annat land och skrivit så här om till exempel Irans president, så hade han hamnat i finkan. Men han kan beskriva Trump som en fraud och en conman bäst han vill. Och det värsta som kan hända det är att typ Trump twittrar något elakt om honom. Och det kommer han förmodligen att tycka är kul att någon som är mer känd än han pratar om honom liksom. Så att jag menar, det är det värsta som kan hända. Så att jag tycker att de här amerikanska liberalerna, de är väldigt otacksamma över sitt eget system. Sen är ju den här retoriken en del av systemet också. Man ska kunna puckla på varandra och det gör man USA utan tvekan. Men alltså, det är också det enda stor otacksamhet helt enkelt. Och en stor, ja, alltså en stor, man lever i en bubbla och ser inte hur världen utanför är. För det finns så oändligt många ledare som är betydligt mer fraud än conman än Donald Trump. Och jag tycker att de här liberala musikerna borde förstå det. Därför att vi som är konservativa, vi vet att även om vi inte gillade Barack Obama, så var han inte liksom, han var inte Irans ayatollah, utan han var en demokratisk valledare för en demokratisk nation. Och den respekten tycker man borde ha. Men liberaler brukar vara dåliga på sånt där. Men det var i alla fall lite om Donald Trump. Vi går över till demokraterna. Varje presidentval så brukar New York Times endorsa en presidentkandidat, och i år så har man, ja, man har gjort det, men man har samtidigt bokstavligen skriver man att man har brutit med konventionerna, därför att man har nu endorsat två demokratiska presidentkandidater, och man skriver att landet inför valet 2020 har tre val att välja mellan. Dels så har man valet valet i en sittande president, Donald Trump, som är en vit nationalist eller som stöder det och för in det republikanska partiet mot white nativism, och en president som förespråkar America First unilateralism och har liksom accepterat korruption och hetsar på kulturkriget och har packat domstolarna med ideologer och så vidare och så vidare. Ni kan gissa själva vad New York Times skriver om Donald Trump. Så att det är ett val. Det andra valet, det menar man är på den demokratiska sidan, och där finns det två vägar att välja. Demokraterna har ofta samma mål som är ganska vettiga, tycker New York Times, men man har olika vägar att nå fram. En radikal väg och en mer realistisk väg. Och då menar man att den kandidat som representerar den mer radikala vägen, det är Elizabeth Warren, och den kandidat som mer representerar den realistiska vägen, det är inte Joe Biden, utan det är Amy Klobuchar. Så att av den anledningen så har man endorsat de två kvarvarande kvinnorna på det här spelfältet, och man skriver alltså på slutet "May the best woman win", och ja, man endorsar alltså Amy Klobuchar och Elizabeth Warren, och det här är ju såklart en oerhört, ja, positiv för båda, men i synnerhet för Amy Klobuchar, hon som egentligen är ingen i jämförelse med de här tre stora, och Bernie Sanders och Elizabeth Warren och Joe Biden. Så att ett lyft för henne utan tvekan, och hon kommer utan tvekan att blåsa upp där så mycket hon bara kan, och ja, ett plus för Warren också såklart då, men det var inte helt oväntat. Men ja, vad ska man säga om det? Vi får se om det hjälper någonting, men ja, man kan säga att New York Times, de endorsade Hillary Clinton i det demokratiska primärvalet 2016, och hon vann nomineringen och så vidare. Så att de har, ja, det har väl viss betydelse bland de demokratiska väljarna. Hur stor vet jag inte. Det är många progressiva som ogillar den här Clinton-falangen i partiet och New York Times och så vidare, så att jag vet inte. Men hur som helst, Elizabeth Warren och Amy Klobuchar har fått stöd från New York Times. I min förra podd så berättade jag lite grann om bråket då mellan Bernie Sanders och Elizabeth Warren, alltså om Sanders syn på kvinnor, där han då uppges av Warren har sagt i ett sammanhang 2018 att en kvinna kan inte bli president. Sanders själv har förnekat det här, och lite bråk har uppstått mellan deras kampanjer, men ja, vem kommer att gå ut som segrare ur den här fighten då? Kommer Bernie Sanders att kunna försvara sig, eller kommer Elizabeth Warren kunna hävda att du är en sån här sexist? Vem vet? exakt, jag vet inte svaret på den frågan än, men däremot så har det här bråket ställt till trassel för Sanders i hans kampanjstrategi. Han har inte fallit så mycket i opinionsundersökningarna, men kampanjstrategin har inte varit att behöva försvara sig mot sexism, men nu har han skickat ut en ad och hans kampanjteam har fortsatt att försöka prata om andra saker, utrikespolitik och allt, för att inte behöva prata om den här frågan. Och det har stört honom lite grann, och många av hans anhängare har också blivit väldigt irriterade. Jag sa i min förra podd att det fanns en enhet bland de progressiva att vi ska inte liksom, vi ska göra allt för att våra två kandidater, Sanders och Warren, som ändå står på samma vänsterfalangsida av det demokratiska partiet, inte ska hålla på och bråka med varandra. Men såklart har det uppstått känslor, och många av Sanders anhängare, och i alla fall på nätet, de har börjat köra med massa hashtags som till exempel Never Warren, Warren is a snake, och så har det kommit massa olika emojis och memes och så här med Warren som en orm i alla fall. Och så vidare. Så att det, ja, det är inte helt överspelat där än, och vi får se hur det slutar. Men det här kan förmodligen ge Warren ett visst uppsving. Men nu ska vi säga att hon slår från underläge, och Sanders är den starkare av de två. Sanders har också blivit endorsat av en kvinna nyligen då, och det är kongresskvinnan Pramila Jayapal från delstaten Washington. Hon är en svart kvinna som endorsade Bernie Sanders i söndags, och skrev helt enkelt på Twitter att I'm all in for Bernie Sanders for president. Och den här kvinnan då, kongresskvinnan Jayapal, hon är med ordförande för The Congressional Progressive Caucus, alltså de progressiva i kongressen, demokraterna då. Och hon har blivit också utsedd till att leda Bernie Sanders National Health Policy team då. Och hon var också en av de huvudsakliga sponsorerna bakom Medicare for All-förslaget i kongressen. Så att hon har nu endorsat Bernie Sanders, och ja, en svart kvinna, det kan inte skada honom, och ja, det är bra för honom helt enkelt. En annan person som också har endorsat Bernie Sanders, det är skådespelaren John Cusack, och han pratade på ett rally i lördags i New Hampshire, och då så sa han att Bernie Sanders är kandidaten som verkligen vill hjälpa till för att rädda klimatet, och klimatet hotades av predatory capitalism, alltså rovdjurskapitalism, sa han. Och den kapitalismen tar liv, den tar arbetskraft, den tar our spirit, och den förstör vår luft och vårt vatten och till och med vår jord, sa han. Och han fortsatte att säga att Bernie respects us enough to tell the truth, den hårda sanningen, och vi har 10-12 år på oss att radikalt förändra vår energisystem, annars så kommer klimatet och så vidare att se till att vi inte har någon framtid ungefär, sa han. Och ja, han har gått på de här katastrofscenarierna, John Cusack, men han anser i alla fall att den som tar det här på allvar är Bernie Sanders. Så att Bernie Sanders har fått en boost som en klimatkandidat, för den kandidat som egentligen vill vara det, och nu kommer vi upp på nästa person, det är Tom Steyer. Han har ju verkligen gjort allt för att bli den stora klimatkandidaten nu så här i valets sista år. Och tidigare var Jay Inslee i början av 2019, men nu är det alltså Tom Steyer. Och ja, klimatet är en stor fråga, men han har också försökt komma in nu på att visa sig vara kvinnornas försvarare. Därför att efter den här fighten, efter debatten då, den 14 januari, när Bernie Sanders och Elizabeth Warren gnabbades lite grann, då stod ju Tom Steyer där som någon slags mellanposition och sa att ja, du liksom bråkar inte ungefär. Han försökte tona ner det lite grann. Och nu vill han betona att han försvarar kvinnor, och han har pratat om det och sagt att man kan absolut inte vara misogynist och sådana saker, och han betonar sådana saker helt enkelt. Och han hoppas att kantret inte har massa misogynister. Och det är nästan en liten pik då mot Bernie Sanders, att han kanske ställer sig lite mer på Elizabeth Warrens sida. Men det är ett sätt att, ja, han vill ställa in sig helt enkelt och visa att han är en kvinnorättskämpe. Och att det behövs sådana. Och att han, Tom Steyer, är en sån. Så att det var lite om han. En annan person som det inte pratas så mycket om, det är Michael Bennett som kampanjar i New Hampshire. Och han är, ja, det går inte så bra för honom. Men varför jag vill nämna honom i alla fall, det är för att dels finns det en del roliga saker att säga om honom, och jag har inte sett de här klippen för jag följer faktiskt inte Michael Bennets kampanj så noggrant, men jag läste en artikel om honom i, jag tror att det var i Politico typ för tidigare idag, och där stod det om hans olika, att han är lite awkward när han är ute och kampanjar, och han, att han i ett townhall-möte hade svängt omkring så mycket att han råkade slå en kvinna på benet, och att han snubblade på en stol och tappade sitt vatten, och att han höll på att trassla in sig en mikrofon samtidigt som han höll på att ta på sig någon slags kavaj och liknande, och att han har gjort massa sådana här tabbar helt enkelt när han har varit ute och kampanja. Samtidigt så är han, hans moderata budskap går hem mer och mer. Han kommer inte vinna i New Hampshire, och till och med hans team erkänner att det här blir svårt, men han har ett föredöme, och det är demokraten Gary Hart som kandiderade till president 1984. Och Gary Hart, som är nu 83 år gammal, stöder till och med Michael Bennett. Det visste jag inte, men det gör han. Och han är äldre nu, men han har sagt i en intervju att I wouldn't discount all the polls, the front runners and so forth. The polls do not reveal the undecided the way they should, and that's what happened in our race. Alltså han säger att de obestämda stödde honom själv när han kandiderade, och ja, han tycker att Michael Bennett har kanske en chans. Och även Bill Clintons tidigare strateg James Carville har också endorsat Michael Bennett, och det är också jätteintressant. Han anser inte att Bennett är någon ny Bill Clinton, men ändå en person han kan tro på och så vidare, och som kan göra sig av inte bara med Trump utan även av Trumpismen, som Carville då tycker är väldigt skadlig för landet. Så att Michael Bennett, som är en jättemini-pyttekandidat och inte så intressant, jag menar Tulsi Gabbard är liten, Andrew Yang, han är lite större kanske då, men Tulsi Gabbard, om man ska jämföra med henne, hon är ju mycket mer synlig och gör saker, och hon är mycket mer intressant att följa, medan Michael Bennett är ganska, han är dels ganska tråkig, han är dels ganska, ja, intetsägande. Så att man följer inte honom med så stort intresse. Så att det var helt nytt för mig att han hade fått de här två ganska stora endorsement. Och det var spännande, så att jag ville bara nämna det. Hans stora strategi är ju att satsa då på New Hampshire. Vi går vidare till nästa kandidat, och det är Michael Bloomberg. Han kandiderar ju inte vare sig i Iowa eller i New Hampshire, utan han satsar stort med sina pengar, och det här har jag pratat om förut. Men nu så kan man också se då att det går hyfsat, det funkar delvis med att kasta ut massa pengar på olika ads. Enligt Politico så har han spenderat mer än $200 miljoner på televisionsads, och han har spenderat mer än $26 miljoner på Facebook och Google ads, alltså det är otroliga pengar för Facebook och Google. Och som jag sa i min förra podd, så kommer både Michael Bloomberg och Donald Trump att tävla med varandra på Super Bowl i februari med bäst reklam där då, så att han har satsat mycket pengar. Han satsar också nu på att försöka nå till afroamerikaner, och det är verkligen inte Michael Bloombergs starka sida. Men nu försöker jag med det, och han pratade nyligen inför en grupp afroamerikaner och förklarade att han själv har lyckats i livet, och han trodde bara att det var i USA som det gick att lyckas som han gjorde, men han förstod också att det hade varit mycket svårare att lyckas om han hade varit svart, därför att svarta har en mycket högre tröskel att klättra över, och han förstår det helt enkelt, att det finns ett white privilege, tillstod då Michael Bloomberg. Och det här är ju ett sätt då för honom att försöka på något sätt komma, ja, nå ut till svarta, och det är inte helt rätt för honom, för att han har historia med Stop and Frisk i New York och så vidare och så vidare. Men det är ett försök, och vi får se om han lyckas. Pete Buttigieg, han fyllde år igår den 19 januari, och han fyllde då 38 år gammal, och Politico hade en artikel om honom där man skrev att han är ung och han gör en mycket stor sak av det, men okej, visst, han är yngst tror jag i det här spelfältet, men det finns i amerikansk historia så finns det ganska många som har varit väldigt unga, och går man tillbaka till författningsfäderna så tror jag att Thomas Jefferson var 33 när han skrev The Declaration of Independence och så vidare. Så att, men i modern tid så är Pete Buttigieg en ung politiker. Andrew Yang då, som heter som Yang, låter nästan som Yang, men han heter Yang och inte Yang, ung då, utan men ja, värdelöst skämt. Men i alla fall då, han var inte med på debatten den 14 januari, men däremot så deltog han på diverse talkshows istället, och Han var inte helt osynlig, och under debatten så var Bernie Sanders den kandidat man tweetade mest om enligt ABC News, men Andrew Yang kom på fjärde plats där man tweetade om mest då under valnatten, och det är ganska bra för en person som inte ens var med på själva debatten. Sen dess så han intervjuades i olika sammanhang, och idag så intervjuades han faktiskt av Vice News, Andrew Yang, och där skämtar han om sig själv, om sin egen etnicitet och så vidare. Jag menar, Yang är ju inte svart eller latino eller något sånt, utan han är i grund och botten kines. Men han är fortfarande den som är mest, om man ska säga, icke-vit i det här spelfältet, därför att alla andra är helt caucasian då. Och han brukar skämta om det och liksom spela på, jag är kines, jag gillar matte och så vidare. Det är ju liksom, han kör det här jämt, Andrew Yang. Och han fick frågan här, och då fick han bemöta det faktum att många inom USAs Asian community tycker att han borde inte spela på de här stereotyperna, och han själv menar att det finns en stor diversitet i USAs Asian community, så att det liksom, det spelar ingen roll, utan det gör ingenting, och han tycker inte att, ja, att folk ska bry sig om det egentligen, och så vidare, och han är verkligen ingen hatfull person och ingen kan tro det och så vidare, tycker han. Så att så sa han om den saken. Han fick också en fråga på CNBC där han också intervjuades häromdagen om hur han skulle hantera en recession, alltså en ekonomisk nedgång. Och han sa då att han skulle ge medborgarna större köpkraft om det hände, och han trodde också att skulle han göra det så skulle det bli en trickle-up-effekt i ekonomin. Det skulle kunna komma igång igen då, även om det skulle bli en recession. Och han har sagt förut att han tror att det kan bli en recession det här året, samt att han trodde att en sån skulle gynna hans kampanj, därför att han kan verkligen prata om de här frågorna som har med ekonomi att göra. Han kan ju matte och så vidare. Men sen sa han också att han skulle aldrig önska att det varit en nedgång, men det skulle förmodligen kunna gynna hans kampanj för att han kan de frågorna, menade han då. Så att det var lite om Andrew Yang, som är en ganska intressant och energisk person, och ja, vi får se hur det kommer att gå för honom då. Jag tycker han är spännande, så att jag hoppas att han på något sätt kan ta sig in igen, kanske i New Hampshire eller någonting, men det blir inte lätt, för nu börjar racet verkligen smalna av, men vi får se. Gällande Joe Biden då, the frontrunner, så är det så här nu att i min förra podd så sa jag att Bernie Sanders ledde i Iowa. Nu leder återigen Joe Biden, men han leder väldigt lite, men han leder. Och det är en undersökning gjord av Focus on Rural America, en icke-partisansk organisation som förespråkar progressiva idéer. Och de har gjort den här undersökningen, och enligt den så leder Biden med 24%. Tvåan är Elizabeth Warren som har 18%, trean är Pete Buttigieg 16%, och Bernie Sanders kommer faktiskt fyra här med 14%. Sen har Amy Klobuchar 11%, och hon har lyft, det är bra för henne då till slut. Därefter så kommer därefter så kommer Tom Steyer på 4% och Andrew Yang på bara 3% och där i Iowa, och de andra får mindre än 1%. Och förändringen här då i de här siffrorna är att Warren har sjunkit med 5% och Buttigieg, han har ökat med 4%, och Klobuchar, hon har ökat med 3%. Så att bra för Buttigieg, men framförallt för Klobuchar, för hon kommer ju från verkligen nerifrån och klättrar uppåt. Så att ja, så ser det ut i Iowa just nu, så med 2 veckor kvar till Iowa caucus så leder Joe Biden. Och som sagt, som jag sa förut, han har ju också en fördel till, och det är ju att han kommer att kunna fortsätta kampanja i Iowa när Bernie Sanders och Elizabeth Warren och även Amy Klobuchar måste åka till Washington DC för att vara med i riksrättsprocessen i senaten mot Donald Trump. Det är ett krav, de måste det, de får inte stanna på kampanjerna. Och Joe Biden, han sitter ju inte i senaten, så han får göra vad han vill, så han kan fortsätta då köra på sitt narrativ där i Iowa om varför han har rätt, så att det kommer förmodligen att gynna honom där, vi får se. I inledningen så sa jag att det var ett bråk mellan Elizabeth Warren och Bernie Sanders gällande kvinnor och så, och det stämmer, men idag på Martin Luther King Jr. Day så har de ändå kommit ense, och de var tillsammans i en baptistkyrka i South Carolina. Jag tror alla, eller de flesta i alla fall, av de demokratiska presidentkandidaterna, alla stora tror jag, och där så skakade Bernie Sanders och Elizabeth Warren hand i kyrkan. Och Tulsi Gabbard stod och tittade på och hon sa "This is the handshake", sa hon. Och ja, det var en stor grej då för alla som har följt det här bråket, att de tog varandra i hand åtminstone där i kyrkan på Martin Luther King Day. Så att det tyckte jag var intressant. Och även Amy Klobuchar var där, Joe Biden, Pete Buttigieg och sådär. Och de marscherade sen från kyrkan till The State House och så. Men gällande Martin Luther King Day och det här med att spela på kampanjteman och sådana saker. Bernie Sanders tweetade ut ett klipp om idag då på Martin Luther King Day om ett tal som han hade hållit 1985, alltså för 25 år sedan, och i det talet så sa han, ja, jag spelar en del av det talet. Han sa så här, Bernie Sanders 1985:
King was clearly a very great man, and as a result of his work and the work of thousands of other people in the civil rights movement, clearly enormous changes took place in this country. Some of us who are older than others can remember, unbelievable as it may seem to the younger people, that not so long ago in this quote-unquote free country, black people could not sit at the front of buses, could not use restrooms that were reserved for whites only. But clearly things have changed significantly for black people in this country because of King and many others. But as all of the corporations pay their homage to King now and so forth and so on, but most of us may remember that much of what he attempted to accomplish has, of course, not happened. Integration certainly exists far more than it did before. But King, as you may recall, stood out and fought against the Vietnam War and militarization. And the military establishment keeps rolling along. And King was a man of nonviolence and human dignity. And the gap between the rich and poor that King deplored 20 years ago is, in fact, wider today. His dream may be half built. And I think maybe to conclude these remarks is to say that we have a dual mission in front of us. On one hand, we have the obligation of doing the very best we can to make this city and this city government as great as it can be. But on the other hand, we have got to go into our hearts and into our guts and to rekindle a vision of human dignity, of the kind of society that every person in this room knows can exist. It's not going to happen now. But we have got to hold on to that vision.
Och det här talet då som Bernie Sanders höll om Martin Luther King Jr. 1985, varför jag tycker att det är så intressant är för att det är oerhört konsekvent. Jag menar, det här är någonting som Bernie Sanders hade lika gärna kunnat säga det här idag. Och det visar verkligen att han är en kandidat som, han är konsekvent, säga vad man vill. Alltså jag stöder absolut inte Bernie Sanders, jag tycker att han är en socialistgalning, men han är en konsekvent person och när han själv då försöker lyfta fram budskapet att jag är konsekvent, jag har sagt samma sak länge, så det är ju sant, det är bara att lyssna på det här klippet. Så att, oerhört intressant faktiskt. Men det här visar ju också att även om, ja, det här var länge sedan, men alltså det här visar också att Bernie Sanders också vill väva in det här i sin egen kampanjberättelse, Martin Luther King, och visar att jag är konsekvent, för titta vad jag sa för 25 år sedan. Så jag menar, de här kandidaterna, de, visst, de är mer subtila än Donald Trump, men det är ändå samma sak. De vill väva in de här stora berättelserna i sin egen berättelse. Så att man ska inte peka finger så lättvindigt mot Donald Trump. Det är snarare det att han har sett igenom hur de andra gör och han låter bara bli att vara så subtil som dem. Så att det är det som är den stora skillnaden, och det tycker jag personligen är lite befriande med Donald Trump. Men det var den uppdateringen, och ja, fler uppdateringar följer såklart, och förmodligen inom inte allt för lång tid. Det var avsnitt 1011 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som existerar för att ge det konservativa perspektiv på USA som svensk media missar, men utan att för den sakens skull demonisera demokraterna på samma sätt som svensk public service gör med republikanerna. Arbetet drivs ideellt av mig, men stöd mottages tacksamt. Swisha gärna till 070 30 28 95 0 eller stöd via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat.